Vi inleder dagens gudstjänst med att sjunga psalm 181. Nu är det morgon. Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med församlingen i Ekumeniakyrkan Ingarp. Det är den tredje söndagen i påsktiden och temat för vår gudstjänst är de första kristna. Den här helgen skulle församlingen egentligen möts till en fördjupningshelg med besök av Karl-Erik Salberg. Men så slog coronakrisen till och den helgen får istället skjutas på framtiden. Men i tider av omställning får man istället försöka vara lite extra kreativ. Och vi tror ju på en Gud som skapar nytt liv ur det som verkar vara dött och hopplöst. Vi tror på en Herre som föder hopp och möjligheter i till synes hopplösa situationer. Genom våra gudstjänstinspelningar så verkar vi att vi nu faktiskt når fler, men också längre bort än vad vi gjort genom våra fysiska gudstjänster. Med det sagt så är det ju klart att vi saknar varandra. Inget slår att mötas ansikte mot ansikte. Men i väntan på det så tror vi ändå att Herren använder och utmanar oss på ett särskilt sätt i den här tiden. Den nya tekniken gör det också möjligt för oss att sammanfoga inslag i gudstjänsten som inte skulle vara möjligt annars. Så idag ska vi till exempel få lyssna till en predikan av Helene Friberg som är regional kyrkoledare i Ekumeniakyrkan i region Svealand. Sång och musik i gudstjänsten står David och Frida Ros för och inledningsordet läser Eva-Karin Temar. Yvonne Thunborg spelar till psalmerna och jag heter Johanna Fredriksson. Vi ber för vår gudstjänst. Jesus, du som uppstod på påskdagens morgon och vandrar vid vår sida genom vårens tid i regn och i solsken, låt ditt ansikte lysa över oss denna stund. Välsigna vår gudstjänst och vår gemenskap med varandra, trots att tid och rum skiljer oss åt. I dig är vi trots allt förenade genom din ande, med vänner nära och långt borta och med syskon runt om på vår jord och i alla tider. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska läsa från Apostlagärningarna 17, vers 24-28. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Vi ber tillsammans. Gud, nu är vi här hos dig. Du är inte långt borta från någon enda av oss.
Hjälp oss att lämna allt svårt och tungt till dig. Du vet att vi har lätt att oroa oss, både för det som ligger bakom och det som ligger framför. Nu i coronatider så gungar ju allt. Vi vill be för den här gudstjänsten. Hjälp alla som talar och sjunger att säga ord från dig. Och hjälp alla oss som lyssnar att riktigt höra vad du vill säga. Tack. Tack för att vi får leva, röra oss och vara i dig. Välsigna oss alla. Amen.
Under år 2020 läser vi Apostlagärningarna och ansluter oss till Ekumeniakyrkans temaår som går under namnet Till jordens yttersta gräns. Vi får genom det möjlighet att gå bredvid de första kristna, försöka se det som de såg, höra det som de hörde och erfara det stora som förvandlade deras liv. Berättelsen om de första kristna är en berättelse om den världsförvandlande rörelse som med start i Jerusalem rör sig som en lavin ut över världen. Det börjar kanske som en liten snöboll, en enskild, väldigt lokal händelse, men som snabbt får fart och rullning ner för berget. Det växer sig större och större och drar med sig fler och fler och mer i sin rörelse. Apostlagärningarna beskriver hur Guds mission rör sig ut och vidare från Guds hjärta till jordens yttersta gräns. Men det är också på samma gång många små berättelser. Apostlagärningarna är en bok fylld av enskilda människor, av enskilda liv. Och visst är det också så Gud verkar, att genom det lilla växer det stora fram. Hans rörelse är ingen ångvält som bara går på och kör över. Det är ett frö som sås i hjärtat på en unik människa. Det är en relation som sakta växer fram i tillit och förvandlar. Helene Friberg tar oss med till en dödsbädd på övervåningen i ett litet hus i Lydda. Och det är en väldigt liten berättelse. Bara en parentes egentligen i världens historia. Men genom det lilla kan vi kanske ana ljuset från det stora. Det lilla är som ett nyckelhål som vi får möjlighet att kika in genom. Trots att det är så litet, möjliggör det för oss att se det som annars vore stängt och låst. Men bara om vi tar oss tid att komma riktigt nära. Innan vi får lyssna till predikan av Helene så ska vi sjunga. Och vi ska sjunga psalm 162, Som sol om våren stiger.
oss rena och lösa hatets band. Blott du kan folken lära med skilda tungors ljud ett enigt lov hem bära åt allas far och
läser från Apostlagärningarnas 9:e kapitel. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de de två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de upp honom på övervåningen där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Då vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Hon hade nog vackra rådjursögon. Eller kanske hon i kroppen var snabb och smidig som en hind. Hon hade nog i alla fall varit så när hon var en ung flicka. Hon hade ju fått namnet Tabita, eller på grekiska Dorkas, som på båda de här språken kan betyda gasell. Men nu tror jag att hennes kropp var gammal och sliten. Hennes rygg ömmande efter att i så många år ha suttit böjd över arbetet med sömnad. Oändligt många skjortor och tuniker och mantlar har hon skurit till, knåpat ihop, trocklat och sytt. Hon var sömmerska. Det var hennes arbete och utkomst, och under de senaste åren sedan hon hade blivit en Jesu lärjunge hade hon gjort detta i tjänst och stor omsorg om andra. Hon visade på livet med Gud med sina händers arbete. Hennes liv var fyllt av goda gärningar, och hon var generös mot de fattiga. Men nu orkade kroppen inte mer. Den gav upp, och nu låg hon där, död. Min farmor, hon hette Hilma. Hon var en varm och from och omsorgsfull kvinna. Ibland så hände det faktiskt att hon räckte åt mig ett glas med grädde, för att jag inte skulle riskera att bli för mager. Farmor, hon var också hon sömmerska. Hon sydde klänningar och skjortor och såna här små vita kragar. Hon gjorde detta för att dryga ut inkomsterna i den lilla, vid det lilla lantbruket där. Och så drabbades farmor av en kraftig hjärnblödning. Hon förlorade talet. Hon kunde bara säga några få ord sådär, men inte riktigt styra över det, och förlorade det mesta av sin rörelseförmåga. Hon fick vård i hemmet och blev lagd i en sjukhussäng, precis som på Tabita en gång i tiden, uppe på övervåningen. En vinterdag så dog farmor där i sängen. När hennes kropp gav upp var det ingen som väckte henne till liv. Kanske var det istället så som det ju blir för de flesta. Att hon nu levt färdigt och att Gud liksom räckte henne handen för att hon skulle få kliva ur tiden, lämna sin slitna kropp och hälsas välkommen in i evigheten. Och det är ju gott så. Om Tabita vet vi faktiskt väldigt lite. Hon presenteras med två olika namn. Vi vet inte varför. På något sätt blir det som en parallell mellan henne och aposteln Paulus, vars dramatiska omvändelse faktiskt skildras i samma kapitel. Då heter han fortfarande Paulus, Saul. Och först en tid senare så börjar han kallas för Paulus. Vi vet inte när och av vem som Tabita ibland kallas istället för Dorcas. Jag har nu presenterat Tabita utifrån det lilla vi kan läsa om henne i apostlagärningarna. Ingen annanstans är hon nämnd. Det står så vackert detta att vännerna förberedde begravningen. Och där på övervåningen i huset där många var samlade i sorg visades hon nu upp livslevande. Men därefter sägs ingenting om henne. Vad hände sen med Tabita? Levde hon vidare och fortsatte att visa omsorg om andra? Fortsatte hon att sy, att arbeta med händerna och ge vad hon förmådde till andra? Eller var det så att hennes liv snart ändå var slut? Varför hände detta märkvärdiga? Detta under? Detta att hon fick liv igen genom att Petrus bad och räckte henne handen och sa åt henne att resa sig. Ja, vi läste. När detta blev känt var det många som började tro på mästaren. Och Petrus stannade kvar på platsen länge som gäst hos Simon garvare. Kanske var det så att liksom till följd av att Tabita fick sitt liv tillbaka så väcktes glädje och tro, men också många frågor. Att samtal behövde föras och att det behövdes att någon var där och gav gemenskapen stöd. Strax innan den här händelsen så sägs det att efter en dramatisk och orolig tid, det nu lugnade ner sig och kyrkan hade ro och medvind. I hela landet, såväl i Judén och Samarien och Galileen, med riktning mot jordens yttersta gräns, så växte kyrkan. De troende, de genomsyrades av den djupaste vördnad för Gud. Och den heliga anden var med dem och styrkte dem och kyrkan blomstrade. I de här gemenskaperna så var diakonin självklar. Man levde i omsorgen om varandra och lika mycket om andra. De fattiga uppmärksammades med självklarhet. Och den som kunde gav av sitt. Ja, också församlingarna där i Joppe och andra där en bra bit bort från Jerusalem, där ända ute vid kusten, tycks det vara så att man präglades av det som sades redan om den första församlingen, så som vi läser om det i det tredje kapitlet. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Genom århundradena, efter Tabita, har det funnits oändligt många liknande henne som har delat med sig och haft särskild omsorg om de fattiga och utsatta. Tabita, och då faktiskt oftast nämns som Dorcas, har blivit en sån här diakonal förebild. Och ofta har de också varit sömmerskor. De har använt sina händer i ett livsviktigt hantverk. Alla behöver ju kläder. De har arbetat hemma, ofta i enkla hem, suttit kanske i köket med en symaskin som har blivit hennes livs största investering. Så har det varit och så är det idag. Bland vännerna i våra samarbetskyrkor, inte minst i Kongo Brazzaville, finns det idag många kvinnor som genom mikrolån till exempel kunnat bygga upp en verksamhet med symaskin och allt. Och här hemma i våra församlingar möts man till syföreningar och stickcaféer och riviga kvinnor och allt vad det nu kan heta. Där hantverket blir till nytta och stöd både för den egna församlingen och för att möta behov långt bort. Och den verksamheten, den är verkligen värd allt stöd och all tänkbar respekt. Tabita, hon tycks både själv ha levt på sin sömnadsverksamhet och genom den haft möjlighet att vara generös mot andra. Idag ser det ofta helt annorlunda ut. Den mesta textila produktionen sker idag i länder i Asien och där ofta under odrägliga förhållanden. Stordrift och ovärdig arbetsmiljö och fasansfulla förutsättningar. Till exempel är den normala arbetstiden för en textilarbetare i Asien idag 96 timmar i veckan. Och lönerna är i många fall så extremt låga så att om en familj ska kunna klara sig måste även, ja, alla, även barnen, delta i produktionen. Så om vi tänker oss att vi köper en typ sån här t-shirt, kanske för 200 kronor, så är det så att butiken får ungefär hälften, en hundralapp av inkomsten på det. Klädföretaget så där 66 kronor. Textilfabriken 24-25 kronor någonting. Och transporterna kostar ungefär en tia. Kvar blir till sömmerskan knappt en krona. Närmare bestämt 88 öre. Och 8 öre. Så litet så det bara är en tråd på den här. Det går till den som har plockat bomullen. Så ser det ut när vi köper en t-shirt. Till dessa villkor ska sägas att för att framställa en sån här t-shirt så går det åt 1 kilo kemikalier. Och för själva bomullsodlingarna som upptar ungefär 2,5% av jordens odlingsbara yta så går det åt 25% av den totala mängden bekämpningsmedel som används för odling i världen. Allt detta innebär att man släpper ut 1,2 biljoner ton växthusgaser årligen i textilindustrin. Det är mer än sjöfarten och flygfarten tillsammans. Otroligt. Och trots denna enorma klimatpåverkan så köper vi och slänger kopiösa mängder textilier. Vi svenskar 14 kilo per person och år. I början av avsnittet i Apostlagärningarnas 9:e kapitel beskrivs hur församlingarna efter en turbulent tid nu levde i någon slags ro. Och det är till dessa församlingar som Petrus nu kommer tillkallad, i det här fallet av de sörjande vännerna kring Tabita. Vad gör vi i våra goda församlingsmiljöer? Är vi likt vännerna kring Tabita vittnen till det som sker och de som kallar på hjälp? Ser vi också de vars liv går sönder? De vars kroppar ger upp? Ser vi de som slits sönder av orimliga arbetsmiljöer, horribla arbetsvillkor? De som tvingas dra in ångorna av gifter och kemikalier? Ser vi hur vi medverkar till det när vi handlar våra textilier på ett oreflekterat sätt eller struntar i att protestera eller agera? Ser vi hur vi plågar jorden till dess yttersta gräns? Nu har vi att se, att be för, att agera, att sträcka ut handen för att resa människor upp, för att förändring ska ske. Och ibland när dessa goda krafter sätts i rörelse, då sker det verkligen. Förändringar, växt, goda handlingar. Ibland sker till och med under. Och då är det bara av nåd och aldrig av beräkning. Och när detta goda händer, då gläds vi med varandra. Tron på mästaren Jesus Kristus väcks i oss och runt omkring oss. Vi ber. Tack gode Gud att du genom Petrus väckte Tabita tillbaka till livet. Tack för vad du lär oss genom henne. Nu ber vi dig Gud om att leva så tillsammans att vi ser dem som behöver våra omsorger. Att vi likt Tabita delar med oss av vad vi har. Gud, för dem som lever under odrägliga livsvillkor, utnyttjade och fattiggjorda, ber vi. Och om öppnade ögon och varma hjärtan så att vi är med och reser dem upp. Gud, i din kraft, enklare, modigare, rimligare, till jordens yttersta gräns. Amen.
Vi ber om trygghet. Vi ber om välgång, en helande famn. Vi ber dig att lindra smärtan med din varma hand. Varje stund du ser vår själs behov, din kärlek ger oss mer än vad vi kunde. För tänk om du gillar genom tårar, om du väl singar. ta vid. Vi ber om vishet att höra dig. Vi brister ut i ilska när inget ordnar sig.
Att komma nära de första kristna är ett sätt att närma oss och lära oss mer om ett då, om en tid som har förflutit. Men genom Guds ande kan den lilla berättelsen om då också bli ett nyckelhål som hjälper oss att få syn på vårt eget nu. Genom Guds ande kan besöket vid dödsbädden i Lydda också ta oss genom tider, över nationsgränser och öppna våra ögon för medmänniskan också i vår egen tid. Det är märkligt, men samtidigt inte så konstigt. För vi berör ju varandra. I Jesus Kristus är vi ett, en enda kropp. I detta livet, kanske ännu inte, men i det kommande fullt ut. Låt oss be. Herre, tack för att du är densamme, igår, idag och i evighet. Samma ande som uppväckte dig från döden uppväckte också Dorcas i hemmet i Lydda. Och samma ande med samma kraft bor i våra hjärtan. Vi ber för alla de som vakar vid dödsbäddar och vid sjukbäddar i vår egen tid. Vi ber för alla som vårdar, som värnar och skyddar de svaga och mest utsatta ibland oss. Vi ber för alla som upplever att hoppets låga nästan har slocknat. För de som just nu inte ser ljuset eller tror på morgondagen. Låt din helige andes vind smeka deras kind och torka deras tårar. Låt din kyrka och församling få vara en hoppets fyr i vår stormiga tid, ett ledkryss i dimman och en varm hand att hålla i. Hjälp oss att tro på uppståndelsen och värna livet. Herre, förbarma dig över oss. Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.
Jag vet vilka
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Vår gudstjänst börjar gå mot sitt slut. Och jag ska avsluta med att berätta lite om veckans pålysningar. Innan det ska jag dela ett brev med er. Det är så att idag har vi Equmeniakyrkans nationella insamling till det nationella arbetet i våran kyrka. Och vi har fått ett brev ifrån Per Alfredsson som är nationell chef för Equmeniakyrkan. Och jag ska läsa det för er. Per skriver: vi tror att Jesus menar allvar när han säger: där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det innebär att varje församling, oavsett hur stor eller liten den är en plats där människor kan möta Jesus. Nu är det dags för årets viktiga insamling till det nationella arbetet. I det gemensamma arbetet finns kompetens, resurser och stöd för din församling. Till detta behövs pengar. Det vi samlar in används till församlingsutveckling, utbildning, migrationsarbete, evangelisation, församlingsgrundande och så mycket mer. Så hjälper vi små och stora församlingar att växa och utvecklas. I år har vi också valt att komplettera insamlingen med en uppmaning att be. För att tydligt visa att vi hör ihop startar vi nu en bönekedja. Varje församling i vår kyrka får ansvar för en annan församling att be för. Den församlingen ber i sin tur för en annan församling. På det sättet knyter vi samman oss som kyrka och visar att vi tar ansvar för varandra. I bön, i givande och kärlek. Nu visar vi att vi hör ihop. Låt oss be för varandra och ge en generös gåva till vårt gemensamma arbete. Per Alfredsson, nationell chef i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan i Ingarp har fått Torsås missionsförsamling på sitt hjärta att be för. Så var gärna med mig och knäpp händerna och så ber vi för dem. Jesus, tack för att du ser till varje församling, stor eller liten. Tillsammans utgör vi din församling på jorden. Jesus, vi ber att du ska rikta din goda blick på ett särskilt sätt till Torsås missionsförsamling. Till de människor som samlas och möts där. Kanske inte fysiskt just nu, men som ändå utgör ett hjärta för dig på den platsen. Vi ber att du ska välsigna dem var och en, välsigna deras arbete. Och låt dem få vara genomskinliga på den platsen. Så att när människor möter dem så möter de dig och din nåd och din kärlek. Vi ber om din rika välsignelse över dem. Och vi ber också idag för insamlingen till det nationella arbetet. Tack för att vi får vara en del av en större gemenskap där vi på ett särskilt sätt, kanske i svåra tider, får vara med och bära varandra, stötta varandra, be för varandra. Tack för vår kyrka och vi ber för alla som jobbar nationellt med den på olika sätt. Välsigna också alla givarna, alla gåvor som kommer in och låt dem få landa där du har tänkt. Amen. Om du vill ge en kollekt, en gåva till den nationella insamlingen, alltså till Equmeniakyrkan nationellt, så kan du swisha in din gåva som vanligt, men då skriver du extra i meddelanderutan. Då vet vi vart den ska gå. Det är alltså en extra insamling. Du kan också ge din gåva som vanligt till vår lokala församlingsarbete och då skriver du ingenting i så fall i meddelanderutan. Så allt som det inte står någonting på, alla swish, de går till vår lokala församling i Ingarp. Och det, där det står extra, det går till Equmeniakyrkan nationellt. Och swishnumret är som vanligt 123-298-0282. Om du går förbi kyrkan så kan du också ge din gåva i gåvomaten på kyrktorget. Och där finns det en särskild flik för den här insamlingen. Så då väljer du den om du vill ge till det. Nu ska vi titta lite på veckan som ligger framför oss. Tyvärr är det ju mycket som är inställt, men vi vet ju varför och det är som det är. Barntimmarna som brukar vara på måndagar kommer att vara inställda resten av terminen, har vi sagt nu. Men det kan ju vara så att det ändå finns ett helt gäng med leksugna barn där hemma. Och om det är några barn som vill träffas och leka, och kanske några föräldrar också, så är ni välkomna till Rustnäs lekplats på måndagar mellan 10 och 11. Då kan man komma dit, umgås en stund, kanske ta med lite fika och ja, bara ha det gott. Så det är en liten lekdejt på måndagar i Rustnäs för de som vill. Men barnkören kör vidare på måndagar 16.45. Det är spårare och upptäckare 17.45 och det är tonår på måndag kväll klockan 19. På onsdag är det bön och samtal klockan 19.30 i kyrkan. Tyvärr är årets valborgsfirande och vårfest inställt som fysisk samling. Det blir alltså ingen brasa i Ingarp. Däremot så görs det en inspelning med härlig sång av både manskör och barnkör. Och Elin Björketun vårtalar. Den här inspelningen kommer att läggas ut på församlingens hemsida och på Facebook-sidan. Så håll utkik efter den. Då kanske du kan sitta hemma och mysa istället för att behöva frysa vid elden. Man får försöka vara positiv i de här tiderna. Vi hoppas att det ska bli en trevlig stund ändå. På fredag så är kämpaleken i Ingarp inställd. Vi hoppas att det blir kämpalek i Ingarp nästa år istället. Och samhällsföreningens frukost på lördag är också inställd. Men UK kommer att ha dagsverkesdag som planerat på lördag. Så de får vi ta med i våra förböner och hoppas att de får en riktig effektiv och härlig dag tillsammans. Nästa söndag så blir det återigen en inspelad gudstjänst som läggs ut på hemsida och i podden och ja, lite överallt där ni brukar hitta den. Då är det jag, Johanna Fredriksson, som talar och Lina Wallinder, konstnär, musiker från Eksjö, som kommer och sjunger i gudstjänsten. Det ser vi fram emot att få lyssna till. Ja, det är nog det i veckan som ligger framför. Jag vill tacka dig som har lyssnat och jag vill återigen önska dig Guds välsignelse och en fortsatt fin dag eller vecka. Tack.
Namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som ej förgår. Det jag vill med frigjort tunga prisa varje dag som går. Till de unga, till de gamla bär det namnet glädjebud. Samla vilsna barnen hem till Gud. Namnet Jesus, himlens hälsning, där mitt hjärta kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, inget Jesus skönt det klingar. Låt det ljuda runt vår jord. Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord. För det namnet hatet viker, för det namnet Jesus, himlens hälsning, där mitt hjärta kärlek vann. frälsa kan. Genom nöden, genom natten lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn. Och när sol ej mer ska vara, Jesu namnet lyser än, prisad av en talös skara, prisad högt i himmelen. Namnet Jesus, himlens hälsning, det mitt hjärta kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning.